lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till Jesaja kapitel 8 där vi möter Guds dom över Israel. Och den kommer att verkställas genom Assyrien. Vi får höra om hur profetens son får sitt namn innan han blir född och om hur assyrierna ska invadera Immanuels land innan profetens son har lärt sig säga mamma eller pappa. Kapitlen 7 till och med 12 innehåller en serie av profetior som uttalades under kung Ahas regering. Och det finns de som har försökt att sätta likhetstecken mellan jungfruns son i kapitel 7 och profetens son i kapitel 8. Men det faller ju på sin egen orimlighet. För det första så utesluter namnen den teorin. Och det som sedan sägs i kapitel 9 utesluter fullständigt möjligheten för att de två kan vara densamme. Profetens son var ett nära förestående tecken. Därför säger också Jesaja i kapitel 8, vers 18: Se, jag och barnen som Herren har givit mig är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot som bor på Sions berg. Kapitel 8 kännetecknas av profetian om att Assyriens kung ska besegra Immanuels land. Herren hade i sin nåd hållit sin beskyddande hand över sitt folk i över 500 år. Nu öppnar han slussarna och tillåter fienden att översvämma landet som en mäktig flodvåg. Men folket var mer upptagna av styrkan i en mänsklig allians än av att vända sina ansikten och sina hjärtan till Gud för att få hjälp. Och först så ska vi se på profetens andra son som ett Herrens tecken och ett Herrens försök på att få folket att inse vart de hamnade om de inte vände om. Vi läser Jesaja 8, vers 1. Och Herren sa till mig: Ta dig en stor tavla och skriv på den med tydlig skrift Maher Salal Haspas. Om du tyckte att Sear Jasub var ett konstigt namn på en pojke, så är väl Maher Salal Haspas ändå ett stråvassare. Och jag tror inte du ville bära det namnet genom livet. Ändå var det just det Jesajas son var tvungen att göra. Jag vet inte vilket smeknamn man gav honom, men jag räknar med att de till vardags praktiserade en kortare variant. Men det fanns en helt bestämd orsak till att Jesaja skulle ge sin son detta ovanliga namn. Och det blir klart för oss i den 18:e versen, där Jesaja säger att han själv och hans barn är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot som bor på Sions berg. Så båda sönerna var ett tecken för folket. Och deras namn innehöll ett budskap. Sear Jasub betyder: en rest skall vända om. Maher Salal Haspas betyder: plundra snabbt, bytet hastar. Och hans namn skulle vara ett budskap till kung Ahas, han som satt på tronen i Judarike. En ogudaktig man som Gud försökte nå med sitt budskap. Jesaja fick order från Gud att skriva namnet Maher Salal Haspas på en stor tavla och med en skrift som kunde läsas av alla och en var. Och när Jesaja hade skrivit detta namn på tavlan så kallar han till sig prästen Uria och Sakarja, Jebereikas son, som pålitliga vittnen. Två trovärdiga män som ska bevittna vad Jesaja skriver på tavlan och vad han proklamerar i samband med detta. Så när denna profetia uppfylls kan de bevittna att Jesaja offentligt hade förutsagt just detta. Och när detta tecken blir stadfäst om en kort tid, genom den nöd och de svårigheter som kommer, så har Gud därmed varnat folket genom Jesaja budskap. Och när detta tecken sker, borde ju folket även fundera på vad Immanuels tecknet betyder. Det är gripande att se hur Gud på allt sätt försöker tala till det folk som avfallit från honom. De hör inte hans ord. Då använder Gud profeten och profetens son som en illustration. Tecknet är offentligt kungjort och stadfäst av två pålitliga vittnen. Vi läser Jesaja kapitel 8, vers 3 och 4. Och jag gick in till profetissan, och hon blev havande och födde en son. Och Herren sade till mig, ge honom namnet Maher Salal Haspas. Ty innan pojken kan säga far och mor, ska man bära bort Damaskus skatter och bytet från Samaria till kungen i Assyrien. Profetissan, det är alltså Jesaja hustru, en ärestitel som hon delade med sin man. Och när Juda blir bortfört i fångenskap, så visste folket, Jesaja hade förkunnat att det här skulle hända. Och profetian gick också i bokstavlig uppfyllelse. Vi läser Jesaja 8, vers 5 till och med 8. Herren talade åter till mig. Han sade, detta folk föraktar Siloas vatten som flyter så stilla och jublar över Resin och Remaljas son. Se, därför ska Herren låta den väldiga flodens vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung med all sin härlighet. Den ska stiga över alla sina breddar och täcka alla sina stränder. Den ska tränga in i Juda, svämma över och utbreda sig så att den når ända upp till halsen. Med sina utbredda vingar ska den täcka ditt land i hela dess vidd, Immanuel. I början av Johannes 9 kapitel, där Jesus botar en blind genom att spotta på marken, göra en deg av saliven och stryka den på den blindes ögon, och sedan säger Jesus till honom, gå och tvätta dig i dammen Siloam. Och så förklarar Johannes där i Johannes 9:7, ordet Siloam betyder utsänd. I Jesaja 8:6 säger Herren genom profeten Jesaja att folket i Juda föraktade Siloas vatten som flyter så stilla. Och hos profeten Jeremia läser vi kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har det övergivit en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Vattenkällan i Guds stad var en bild på Guds uppenbarade ord och på alla hans löften till sitt folk. Men både Juda och Israel ansåg den källan för kraftlös. Kanske var det därför som Ahas föredrog Eufrats ström framför Siloas stilla vatten. Föredrog Assyriens makt framför Herrens beskydd. Vår fallna natur föraktar Guds stilla ström, Siloakällan. Föraktar honom som Gud har utsänt till vår frälsning, för han varken skrek eller ropade. Herrens folk hade vänt Gud ryggen. De föraktar Siloas vatten som flyter så stilla, men jublar över Resin och Remaljas son. Se, därför ska Herren låta den väldiga flodens vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung med all sin härlighet. Bildspråket, det talar uppenbart om Eufrats flod i Assyrien. Och denna flodvåg symboliserar Guds dom och står i total kontrast till Siloas stilla vatten. Men ett avfallet folk föraktar Siloas stilla vatten. Siloa som flyter fram mellan Sions berg och Moria berg hade ett budskap till Guds folk. Sions berg talar om Guds stad och Moria berg talar om Guds nåd. Vilken kontrast till berget Sinai som symboliserar lagen. Det var på Moria berg Abraham offrade sin son. Det var också där som David köpte tröskplatsen av Araunan. Och där byggde också Salomo Herrens tempel. Och i ändan av Moria berg ligger Golgatahöjden, där Kristus blev korsfäst. Moria talar om nåd. Moria är platsen där Gud utsåg ett lamm som sonade dina och mina synder. Han skonade Abrahams son, men han skonade inte sin egen son. Så här i Jesaja 8 talar Gud nådens budskap till Ahas. Men både Ahas och folket föraktade Guds kraft, Guds sätt. Siloas stilla ström imponerade inte. För de sökte efter brusande floder som imponerade både syn och hörsel. Ja, man jublar över den väldiga flodens vattenmassor. Och när Gud försöker säga till Ahas, vänd om till mig så ska du bli skonad, så föraktar Ahas Herrens ord. Men floden över vilken han jublat ska inom kort tränga in i Juda och svämma över och utbreda sig så att den når ända upp till halsen. Med sina utbredda vingar ska den täcka ditt land i hela dess vidd, Immanuel. Det vill säga det land som skulle ha varit Guds och Immanuels land är istället översvämmat och täckt av det ogudaktiga Assyrien. Här pekar Herren tillbaka på profetian om Immanuel. De tre namnen Sear Jasub, Immanuel och Maher Salal Haspas innehåller tre enorma och avgörande profetior angående Herrens folk. Det förkunnar folkets bortförande i fångenskap, dess framtida återupprättelse för en kvarleva ska vända om och erfara Herrens förlåtelse, upprättelse och välsignelse. Och slutligen talar de tre namnen också om Messias ankomst. Gud tillät Assyrien att översvämma Juda land, men han tillät dem inte att ta Jerusalem. Vi läser i Jesaja 8, vers 9 och 10. Rasa ni folk, ni skall ändå krossas. Lyssna alla länder i fjärran. Rusta er, ni skall ändå krossas. Ja, rusta er, ni skall ändå krossas. Gör upp planer, det går ändå om intet. Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte att lyckas. Ty Gud är med oss. Här möter vi Guds varning till alla nationer som tänker forma en allians mot Guds land. För den som höjer sin arm och sin röst mot Juda, Israel och Jerusalem har djupast sett vänt sig mot Israels helige. I andra kungabok kapitel 19 vers 30 till 34 läser vi om Jerusalem och den räddade skara av Judas hus som blir kvar skall åter skjuta rot ned till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem ska utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. Herrens nitälskan ska göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han ska inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han ska inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Samma väg han kom ska han vända tillbaka, och in i denna stad ska han inte komma, säger Herren. Ty jag ska beskydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Gud kommer aldrig att låta någon människa hindra honom att fullfölja sin plan med sitt folk och sitt land. Och alla texter och budskap i det nya testamentet har sina rötter i det gamla testamentet och Guds utvalda folk. Och jag tror inte jag säger för mycket om jag säger att Jesu val av 12 lärjungar måste tolkas som en medveten hänsyftning till Israels 12 stammar och till den judiska uppfattningen att stammarna som hade förskingrats under exilen en gång skulle återsamlas. Guds ord talar om frälsning för världen och talar även om frälsning för Israel. Och vi minns ifrån Jesaja 2, vers 3, att det ska komma en dag då många folk ska gå ut och ska säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning ska utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Och i Jesaja 8, vers 9, kungör Herren att den som vänder sig mot Guds Israel skall till sist krossas, och det gäller än idag. Och Herren varnar Ahas och Juda för att vandra på den väg som Assyrien vandrar. Och de skulle inte frukta det som dessa assyrier fruktade, utan Juda skulle frukta Herren Gud. Vi läser Jesaja 8, vers 11 och 12. Då sade Herren till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg, och han sade: kalla inte för sammansvärjning allt det som detta folk kallar för sammansvärjning. Frukta inte heller vad det fruktar, och bäva inte för det. Judarike skulle inte låta sig förskräckas av Syriens och Samariens allians eller sammansvärjning. För det var fruktan som hade varit drivkraften bakom alliansen. Och nu säger Gud att Juda ska inte frukta det som dessa fiender fruktar. Juda ska vända om och räkna med Gud. De ska inte söka en utväg genom en eller annan allians med en eller annan nation. Senare i historien allierade de sig ju med Egypten, vilket ledde till en oerhörd tragedi för landet. Vi läser Jesaja 8, vers 13 och 14. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han ska vara en helgedom, men för Israels hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Gud ropar ut sitt budskap, och Guds frälsningserbjudande blir antingen din tillflykt eller din stötesten. Herren hade ju så tydligt undervisat Jesaja och så kraftigt varnat dem för att bygga på den grund som förgår. I vers 11 sa Jesaja: så sa Herren när hans starka hand var över mig. varför inte ta emot den hand som Gud har räckt ut till Juda, istället för att räcka ut handen till förgängliga människor? Men den klippa som kunde ha blivit deras fasta grund blev istället deras stötesten. Till de troende i Korint så skriver Paulus i första Korinterbrevet 1, vers 23 och 24. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Herren Jesus sa att antingen finner du vila genom att falla ner på denna sten till frälsning, eller så kommer denna sten att falla ner över dig till dom och krossa dig till stoft. Kristus ska vara en helgedom, och för var och en som håller Herren helig vill Jesus vara den helgedom som de går in i. Och han vill göra sina lärjungars hjärtan till ett helgat tempel där han bor med sin helige ande. Första Korinterbrevet 3:16 säger: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Helgedomen var ju också den plats där Herren uppenbarade sin nåd, sin välsignelse och sin frid. Men som en motsats till detta kommer Herren för Israels hus och Jerusalem bara att bli en stötesten, eftersom folket och dess ledare inte följde Guds ord och inte helgade honom som herre. I sin otro tog de anstöt av Guds ord, och steg för steg leder de dem in i förhärdelse. Deras sinnen blir förblindade så att de inte ser ljuset som strålar ut från Gud genom Messias. Läser Jesaja 8, vers 19. När man säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, svara då. Skall inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga det döda till råds för det levande? Mose lag var mycket klar när det gällde andebesvärjelse eller spiritister. Och jag citerar från tredje Mosebok 20, vers 27. När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, ska denne straffas med döden. Man ska stena honom, blodskuld vidlåder honom. Och idag florerar inte bara vidskepliga och andebesvärjare, men det finns också många satanister. Och då handlar det inte bara om att fråga döda, men det handlar helt enkelt om att man tillber den onde. Man så att säga föraktar Siloas stilla ström och jublar över Resin och Remaljas sons väldiga vattenmassor. Vår tro och vårt kristna liv behöver helheten av Guds ord och helheten av Guds rådslut för att orientera oss rätt. Därför ska vi inte göra för stor affär av någon lösryckt bibelvers. Okkultism och övertro är en sak. Vilan i Guds evangelium är något totalt annorlunda. Suggestion och uppjagade känslor är en sak. Att vara vidrörd av Gud och fylld av anden, det är något annat. Andlig spekulation och kötslig iver är en sak. Andens uppenbarelse av Kristus i ordet, det är något helt annat. Vi läser i Jesaja 8, verserna 20 till och med 22. Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om det inte talar enligt detta ord, finns det ingen morgonrodnad för dem. Det ska dra genom landet, hårt ansatta och hungrande. Och när det hungrar ska det brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin gud. Det ska vända blicken uppåt och det ska se ner på jorden. Men se, där är bara nöd och mörker, en natt full av ångest. Det är utkastade i det tätaste mörker. Gud säger att de måste återvända till den grundläggande undervisningen och till vittnesbördet. Eller som ängeln skrev till församlingen i Efesus i Johannes uppenbarelsebok 2, vers 4. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Det handlar om att vända om. Vända åter till honom som både är kärleken och som fyller sina barn med sin gudomliga kärlek. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Om inte Juda och Israel vänder om blir det verkligen mörkt. Nöden och mörkret kommer att bli så stort att de kommer att förbanna både sin kung och sin Gud. Då har man sjunkit djupt. När ett folk eller en enskild vänder Gud ryggen, så måste tomrummet till sist fyllas med något annat, och så gick det även för Juda. Man griper till alla möjliga medel för att få vägledning för sitt liv. Där Gud kastas ut har man redan tagit det första steget mot vidskeplighet. Man talar inte efter Herrens ord, och därför leder deras väg till nöd och mörker, till en natt full av ångest, och det slutar i det tätaste mörker, utkastade i en evig natt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.